Det är inte helt lätt att hitta en entydig siffra på vad Rysslands anfallskrig i Ukraina hittills har kostat för Ryssland. Wikipedia till exempel talar om 0,5 till 1 miljard amerikanska dollar per dag. Den amerikanska affärstidningen Forbes räknar med en prislapp på 300 miljoner dollar per dag. Och räknar man försiktigt så torde den totala prislappen nu vara uppe i hundratals miljarder dollar i det här skedet. Ryssland betalar ut allt högre löner åt sina soldater. Staten pumpar in mer och mer pengar i vapenindustrin. Företag kan få subventionerade lån och tidigare subventionerade staten också hushållens bostadslån och så vidare. Rysslands pengar verkar räcka till vad som helst och hur länge som helst. Men hur länge kan det här pågå och hur länge räcker Rysslands pengar? Det här ska vi diskutera här i Slaget efter 12 tillsammans med Torbjörn Becker. Välkommen.
Tackar.
Du är direktör för Stiftelsen Östekonomiska institutet i Stockholm. Och här i studion i Helsingfors har jag Rysslands kännaren och tidigare bankiren Ilkka Salonen. Välkommen.
Tack. Tack så mycket.
Du, Ilkka, jobbar länge som bankir i Ryssland. Hur lång erfarenhet har du av ryskt näringsliv?
Jag har bott där i 4 olika perioder och det där är allt som allt ungefär lite mer än 20 år. Men under de första 3 åren så hette landet ännu Sovjetunionen. Så jag är så pass gammal redan att jag han jobbar där också.
Men någorlunda bekant torde det vara för dig. Det finns uppgifter om den ryska ekonomin som åtminstone för mig verkar otroligt motstridig. Alltså en del källor, framförallt här i väst, räknar ner dagarna tills Rysslands ekonomi kollapsar helt och hållet. Och andra, bland annat en färsk rapport av 3 ryska ekonomer i exil, bosatta bland annat i USA och Europa, de varnar för att vi i väst vägrar att se att Rysslands ekonomi verkligen är stark och motståndskraftig och att det inte finns något som helst tecken på en kollaps inom de närmaste 5 åren. Så jag undrar, vad säger ni? Hur skulle ni beskriva den ryska ekonomins tillstånd just nu? Och du får börja, Ilkka Salonen.
I och för sig så är det ju väldigt sällan som ekonomierna, jag menar nu marknadsekonomierna, kraschar eller går sönder, därför att de anpassar sig hela tiden. Företagen och enskilda människor, så de har sina förväntningar av det, hur sakerna kommer att gå, och sen anpassar de sitt beteende enligt detta. Och det är det som har hänt i Ryssland också i stort läge. Så att jag skulle säga att om man tittar med lite kortare sikt, så situationen, jag måste säga att det är fel att säga att det är bra, men att om man sitter i Putins skor, så kunde man väl säga att det är bra. Men att sen om man tittar på längre sikt, så de här sanktionerna särskilt som gäller förbudet att importera teknologiska grejer, så det kommer nog att ha en stor påverkan på den ryska ekonomin. Och sen också det att man isolerar sig från till exempel från det dialoget i vetenskapliga värdet. Så jag tycker att det kommer nog att ha en stor påverkan på ryska ekonomin på lång sikt.
Mm. Vad säger du, Torbjörn Becker, om hur skulle du beskriva den ryska ekonomins tillstånd?
Ja, jag skulle nog börja med att det är en väldigt stor obalans mellan finanspolitiken och penningpolitiken just nu. Man spenderar ju väldigt mycket på att bedriva det här kriget mot Ukraina, och det är ju så att säga finansministern som får ta den notan. Och sen som en konsekvens av det så ser vi ju inflationen då som centralbanken försöker kontrollera, med en styrränta som bara stiger och stiger. Här i väst och i Sverige och så, vi bekymrar oss om en inflation på kanske 4% och en ränta på 3-4%. Ryssland har ju nu en inflation på, enligt deras siffror, vilket jag tror är lite tveksamt, på kanske 9% och en styrränta på 21%. Så att det här är ju verkligen ett tecken på att på makroekonomisk nivå så är ju den ryska ekonomin i en ganska rejäl obalans. Vilket gör att man då också blir känsligare för sådana här saker som att nya sanktioner införs mot bankerna eller att det lugnar ner sig i Mellanöstern så att oljepriset faller, vilket ju är helt centralt för den ryska ekonomin. Så att jag skulle nog säga så att det är inte så att rysk ekonomi, som vi var inne på här, kommer kollapsa över en natt nödvändigtvis. Men jag skulle inte säga att det är riktigt så rosenskimrande som många ryska kommentatorer verkar vilja få oss att tro. Så att jag skulle nog säga att det finns stora tecken på obalanser. Men jag tror för den skulle inte att man kommer sluta kriga. Jag tror för den skulle inte att rysk ekonomi så att säga upphör att fungera över en natt. Så att det är ju, man behöver liksom kunna hantera båda de sidorna av hur det ser ut just nu, tror jag.
Mm. Nu har det talats ganska mycket om att rubeln tappar i värde med god takt här. Alltså att för att köpa amerikansk dollar, så måste man nu betala 106 rubel. Det här börjar närma sig sådana siffror som i början av anfallskriget. Då var rubeln så svag som 120 rubel för en dollar. Det där, vad får det här för betydelse? Alltså är det här ett tecken på någon form av förestående kris? Vad säger Ilkka Salonen?
Det kan vara det förstås, men att å andra sidan så har ju centralbanken nästan hela tiden låtit valutakursen att gå dit där marknaden tar den. Och vad det betyder sen när rubeln blir svagare, så ökar inflationstakten. Till vilken Torbjörn, hej Torbjörn, det är länge sedan vi har träffats. Så han pekade på, och det är helt rätt att det är en av de största problemen som ryska ekonomin nu har. Men att annars så igen så tror jag att människorna och företagen kommer att anpassa sig till den högre valutakursen och sen går man vidare. Men att det är ju ett tecken av det att förväntningarna att det blir svårare och svårare för ryssarna att hämta in intäkterna från exporten och sen å andra sidan få importen att fungera. Så, och det sen kommer ut i valutakursen.
Mm. Hur akut ser du, Torbjörn Becker, att det här svaga rubeln, liksom, hur stort akut problem är det för Ryssland?
Ja, men alltså, det kan ju bli ett problem om man inte lyckas stabilisera den. Och jag tycker att det är ju lite intressant att Putin själv går ut och säger att det finns ingen anledning till panik här. Och det är ju nästan som en parodi på det man inte vill säga om man inte vill att folk ska få panik. Så att de börjar använda den typen av uttryck när det gäller sin växelkurs och ekonomiska stabilitet är väl för mig ändå ett tecken att man själv oroar sig för den här utvecklingen. Och man kan konstatera att rubeln stabiliserades ju nu för att ryska centralbanken började stödköpa rubel, så att man i det här läget inte kände att man bara kunde låta den flyta fritt. Och då ska vi komma ihåg att en valuta har ju liksom inget värde överhuvudtaget om man inte har förtroende för den ekonomiska politik som ett land för. Och i Rysslands fall då, så mycket hänger ju på hur mycket får man betalt för den olja man kan sälja på den internationella marknaden. Det är ju liksom grunden för vad rubeln är värd i någon bemärkelse. Men sen är det ju också just hur kommer centralbanken vara kapabel att hantera inflationstrycket? Och där har vi ju sett att folk ifrågasätter centralbankschefen Nabiulina för att hon har en sån här hög ränta. Så att vi får väl se om hon får sitta kvar och sköta sitt jobb, då kanske de kan hantera det här, så att säga. Men kommer det liksom starkare tryck på att hon ska avgå, att man ska börja sänka räntan för att få fart på företag och hushållsupplåning igen, då tror jag att det blir större problem.
Mm. Ilkka sitter här och nickar här. Tror du att det finns risk för panik bland folk?
Jag räknar en gång antalet kriser som jag upplevde när jag jobbade där, och jag kom upp med 6 eller 7. Och så att ryska folket är ju ganska vant vid att ha någon slags kriser som de måste gå igenom. Så att jag tror inte att det blir en stor panik. Men att människorna reagerar och om till exempel kurset faller starkare, så då reagerar människorna starkare. Men att det där, sen har ju centralbanken också redan gjort, och jag tror att de kommer att göra om trycket emot kursen blir allt för hårt, att de tar administrativa agerande i ska säga, att de börjar göra det, att man låter inte människorna att köpa valuta samma sätt som tidigare. Man tvingar företagen att sälja den valutan som de får från exporten. Nu kan de lämna en del i de utländska banker som ännu upphåller konton till ryska företag och så vidare. Så att de har nu ännu sen sån här medel, men att det är sen redan tecken av det att situationen blir svårare och svårare.
Mm. Du var inne, Torbjörn Becker, på det här att de här inflationssiffrorna som då nu är ungefär 9% enligt ryska myndigheter åtminstone, att det kanske nu inte riktigt stämmer alla gånger. Vi har också hört rapporter om att priset på potatis lär ska ha stigit med 74% sedan början av året, och många andra grönsaker också.
Och smör också. Man har börjat stjäla smör från butikerna.
Ja, just det, man hade sån här alarm på smörpaketerna, hörde jag också. Vad tror du, Torbjörn Becker, om den här inflationsnivån och det där? Vad betyder det för folk?
Nej, men det är väl lite olika saker. Det ena är ju att om man ser att centralbanken har en styrränta på 21%, då undrar jag om det egentligen är realistiskt att tro att inflationen faktiskt är 9%. Det innebär ju att realräntan skulle vara 12%. Det har man aldrig haft i Ryssland tidigare. Så om man tar en historisk normal realränta i Ryssland, så är det snarare så att det skulle leda till oss att tro att inflationen kanske är 18-19% idag i Ryssland, minst. Så att jag menar, där finns indikationer på att det inte riktigt är som man säger. Mm. Men det vi också ska komma ihåg är ju att ett normalt inflationsmått jämför ju samma varor över tiden vad de kostar. Och vi ska komma ihåg att en hel del av de varorna som brukade ingå i en rysk konsumtionskorg, den kom faktiskt från väst och från Europa. Och nu har man ersatt det med en del inhemsk produktion eller varor från Kina och sådär. Och där är det inte uppenbart att man faktiskt justerar för de kvalitetsskillnader som finns i det man konsumerar idag mot det man konsumerade tidigare. Så tänk att man tar någon billig kinesisk bil och jämför det med en högkvalitativ tysk bil som man brukade köra runt med tidigare, så att säga. Har de verkligen justerat för de kvalitetsskillnader som finns mellan de sakerna i varukorgen?
Mm. Och det här är ett sätt att hålla
problematiskt.
Precis, ett sätt att visa att inflationen inte är så hög egentligen, ja, när man ersätter de här varorna. Mm. Det har också talats om risk för stagflation, som då betyder att man har en hög inflation som du, Torbjörn Becker, tänker att kanske på riktigt närmar sig 20%, och en låg tillväxt samtidigt. Alltså, hur stor risk finns det för det här, och vad betyder det för folk?
Jag tycker nog att det som gäller inflation, så måste man också komma ihåg att var och en av oss har sin egen korg som man använder. Så att var och en av oss har sin egen inflation, men att det är ju omöjligt att mäta individuellt. Så att på det sättet, och sen om man tänker på den krigsekonomin som man har i Ryssland idag, så det där inflationen i stora städer som Moskva eller Sankt Petersburg är helt annat än inflation på landsbygden. Där till exempel, jag kunde tänka mig att andelen av matvarorna är mycket högre i korgen. Och då blir inflationen för de här människorna också högre än annars. Så att på det sättet så måste man också komma alltid ihåg vad ordet inflationen innehåller i sig. Men att igen, så vi har ju på sätt och vis som Torbjörn också syftade till redan att vi har ju två ryska ekonomier. Vi har den här delen av som jobbar för krigsmaskinen och de har inte ont om pengar och de skulle ha tillväxt om de kunde investera därför att de har ju utnyttjat hela sin kapacitet nu, alltså de har ingen rum för att producera mera.
Och sen menar, har vi den, vapenindustrin och de som jobbar där.
Och de som jobbar alltså under leverantörerna för vapenindustrin har ju samma problem. Och sen har vi den normala ekonomin som sen kämpar med högre räntorna och har svårigheter att finansiera med de här räntorna. Och jag tror att i den här delen av den ryska ekonomin så kan man nästan säga att man lever redan i stagflation därför att om man kan alls lita på de siffror som man hör från Rostat och från de ryska ekonomerna så är det den tillväxten som man ser i BNP i Ryssland och sen BNP har ju också bruttonationalprodukt har också blivit lika dålig mätare som inflationen har varit i de här omständigheterna därför att åtminstone om man tänker på det där människornas hur bra liv de har.
Levnadsstandard.
Mm. Därför att stor del av BNP som produceras där går ju till frontet och sen
Förstörs det
ja, genast. Så att på det sättet så å ena sidan har man redan stagflation tycker jag och sen å andra sidan så har vi en booming part of the economy.
Mm. De som drar nytta av krigsmaskinen. Vad tänker du Torbjörn Becker?
Nej, men det är ju väldigt viktigt att poängtera det. Att tillväxt och hur man drabbas av inflation är ju väldigt, väldigt ojämlikt just nu. Och som vi hör här att vara del av krigsindustrin, ja men då får man högre inkomster och man får tillgång till valuta om man behöver det och så vidare. Men de som inte är i krigsapparaten så att säga, de får dras med de höga lånen. De får inte subventionerade räntor i företagen som producerar andra saker. Och sen är det ju också viktigt att komma ihåg just det här, varför bryr vi oss om BNP i våra länder? Det är ju för, som vi var inne på, för att det är brukar vara starkt korrelerat med välmåendet i befolkningen, hur bra vi har det. Och idag i Ryssland är det snarast bara en signal på hur mycket pengar skjuter man sönder i Ukraina så att säga i den här processen. Så att jag menar, BNP idag och tillväxt idag i Ryssland kan vi liksom inte alls tolka på det sätt vi gör i våra egna ekonomier. Så att jag tänker att Man pratar ju ofta om hur går det för den ryska befolkningen och då är det nog ganska många delar av den ryska befolkningen som får det rätt mycket sämre just för att man lägger så mycket pengar på krig istället för att man bygger sjukhus eller tar hand om liksom utsatta på olika sätt. Så att den här fördelningsfrågan gör ju helt klart att det redan är grupper i samhället som ser väldigt dålig tillväxt och hög inflation nu som inte är del av krigsindustrin helt enkelt.
Mm. I november här så publicerade tre ryska ekonomer i exil, alltså jag nämnde dem redan här i inledningen, de bor i Europa och USA nu för tiden. De publicerade en rapport som bland annat beskriver att den delen av den ryska befolkningen som ni nämner här som verkar vara ganska nöjda med tillvaron just nu. Alltså efter en lång period av någon form av stagnation under 2000-talet så har man nu under de här krigsåren tvärtom fått uppleva tillväxt. Man har fått högre löner, de konsumerar mera och staten har stött folks bolån och man riktar socialstöd till de som har det sämst. Och folk verkar ganska nöjda med det här. Alltså, håller ni med om den här bilden? Har ryssarna fått det bättre tack vare anfallskriget i Ukraina? Eller är det just så att man kan inte dra alla över samma kam, säger Ilka?
Nej, inte alls. Och sen, nu är det ganska makabert att när man tänker på de människor som har det där, fått någon nytta av det här kriget så det kommer ju genom det att fadern, brodern gå till kriget och sen får man pengar från det. och med de pengar så köper man sen bostad eller bil eller något sånt. Så, man kan nu sen diskutera länge att är det bra eller dåligt, men att när man tittar på makrosiffror så är det ju sant att många regioner som hade det ganska dåligt ekonomiskt sett ännu några år sen så de har fått mycket bättre situation med det att produktionen av vapnet har gått upp och sen många av de människor som går till frontet och dör där så de kommer från de här pressade regionerna så att säga.
Men de hävdar ju här också i den här rapporten alltså att hotell- och restaurangbranschen blomstrar i Ryssland, den inhemska turismen har ökat med 45% eftersom man inte kan resa utomlands, så IT-branschen och detaljhandeln och byggbranschen går jättebra och det ger i sin tur högre skatteintäkter. Man säger till och med att man kan börja finansiera nästa års budget med de här skatteintäkterna och också oljeintäkter, men att man behöver inte äta av sitt sparade kapital. Vad tänker du, Torbjörn Bäcker, om det här?
Jag tror att det är lite önsketänkande faktiskt. Det är fortfarande så att den absolut viktigaste inkomstkällan är vad man får för sin olja och sin gas. Och det kommer vara fortsatt så framöver. Det är klart att det här hjälper till på marginalen kanske, men jag tror också att man ska vara medveten om det här med inflationsproblematiken. Så frågan är, vad kan man köpa för de rubeln man får in i statsbudgeten i det här läget? För att det de verkligen behöver för sin krigsindustri, det är en massa saker som man ska importera från Kina. Så att det beror på om man ser, ja, de kan hålla igång sin ekonomi på någon nivå. Men frågan är, hur mycket krigsmaterial kan de producera framöver om det ser ut som det gör idag? Och där tror jag, där hjälper det inte med de här inhemska skatteintäkterna, utan där behöver man utländsk valuta från olja- och gasexporten för att kunna köpa insatsvaror från Kina och andra länder. Sådär. Så att, jag håller inte riktigt med deras analys kort och gott. Mm. Samtidigt så tror jag inte det innebär att ekonomin kollapsar, bara för att vara tydlig. Men jag tror att vad vi ser är att de kommer få en mer och mer ansträngd budgetläge, både på grund av att intäkterna av olja minskar, men också att det blir dyrare att importera de varor de behöver för industrin. Så att, jag tror nog att de kommer få större problem inom något år eller så om inte saker och ting ändrar på sig.
Vad säger du, Ilkka Salonen? Hur långt kommer Ryssland med de här skatteintäkterna av att hjulena nu snurrar snabbare där i hemlandet?
Om jag har förstått rätt så har de under januari och oktober det här året så har situationen varit just den som du skildrade, Maria, att de har kunnit finansiera kriget med skatteintäkterna och sen förespår man en liten budgetunderskott för det här året och inte allt för stort för nästa året också. Men att sen stora frågan är oljepriset, som Torbjörn sa, om den går ner så hamnar man sen leta efter nya källor för finansieringen. De har ännu det här fondet för
nationella
välståndet som lär ha 50 miljarder dollar av likvida tillgångar. Så att man kan tänka sig att ett par, två, tre år så det där andra. Så kan de ganska, det är fel att säga det lätt, men att kan de, jag tror att de har sina planer hur de kommer att finansiera. Och sen den stora frågan i det här läget är sen det att utan att västliga länder ökar stödet till Ukraina så räcker Ukrainas resurser sen till det. Och det är ju den frågan som är viktigast, att man inte kör situationen till sådant att Ryssland kommer att erövra mera det där och nå sitt mål som är att förinta, göra ska jag säga, förstöra hela ukrainska staten som är otänkbart för här i Europa.
Men om vi ändå nu förhoppningsvis utgår från att stödet till Ukraina fortsätter, vad tror ni, vad har ni för prognos? Hur länge kan Ryssland fortsätta kriga? Vad tror du, Torbjörn Becker, har du någon prognos?
Ja, men jag tror tyvärr att man kan fortsätta kriga väldigt länge eftersom Putin inte bryr sig om folks välstånd. Det är uppenbart att den ryska armén inte bryr sig om ens sina egna soldaters liv och så vidare. Så att den här totala avsaknaden att försöka se till att folk har det bra som är vår målbild, utan bara att projicera makt och se till att då Putin och hans gäng sitter kvar vid makten. När det är det som är målbilden, då innebär det också att de har rätt tar ut svängarna väldigt mycket när det gäller att beskatta andra sektorer eller att dra ner på de, så att säga, förmåner staten skulle ha gett till sin befolkning istället för att hålla på och kriga. Så att på så sätt så kan de nog hålla på rätt länge med det här.
Hur länge tror du?
Ja, alltså det finns liksom egentligen inget slutdatum på det. Mer än att säga att det beror på hur mycket vi skickar till Ukraina. För ett krig går ju ut på relativa styrkan mellan två parter. Så att om vi ser till att Ukraina står mycket bättre rustade, då måste ju Ryssland lägga ännu mer pengar på sitt anfallskrig. Så att det här svaret beror egentligen helt centralt på vilket stöd skickar väst till Ukraina. Om vi skickade så mycket stöd till Ukraina som vi istället nu pratar om att vi ska lägga på vår egen militär och rusta upp oss själva i NATO och allt sånt. Om alla vi i väst skickade de pengarna till Ukraina, då tror jag att kriget skulle kunna vara slut på ett år. Men där har vi inte riktigt den politiska viljan ännu. Så att då blir det hela tiden den här balansgången. Vi ser till att Ukraina har tillräckligt mycket för att klara sig. Och det innebär ju bara att det blir ett väldigt långt krig till slut.
Mm. Vad har du för prognos, Ilkka Salonen? Vad tror du, hur länge kan ryssarna hålla ut? Om man tänker nu på att ni har också nämnt de här obalanserna. Här är hög ränta och här är hög inflation och här är svag rubel och så vidare. Det är tecken på obalans. Men kan de ändå fortsätta hur länge som helst?
Jag tror att det är två saker som jag vill säga i början. Det första är att det som Alex Sashenko och Ina Zemtsev och Nekrasov säger,
de här tre ryska ekonomerna då,
säger är att det är fel att utgå från att i Ryssland tänker man lika som vi tänker här. Det som, så att det är det stora felet, att vi måste försöka gå in till Kreml och se hur man tänker där.
Vad menar du med det då?
Med det att vi måste förstå deras målsättning och deras färdighet att satsa, så som Torbjörn sa, att inte bry sig om välståndet av folket och inte bry sig om soldaternas liv. Och det är ju någonting annorlunda som vi är vana vid. Så det första är att det är viktigt att förstå att vi, åtminstone nu, så vi är helt olika. Och vi har helt olika tankegångar än vad Ryssland har. Och sen det andra är att tyvärr så tror jag nog att det där en... Det som heter slaviki på ryska, alltså det här med som styr landet med rädsla. Så de är så starka att ryska folket är färdigt att motta det här repressionen som de kommer att möta när kriget går vidare och kostar ännu mera pengar. Och sen måste man ta pengarna åtminstone delvis från förskolningen och hälsovården. Mm. Så att, och allt det här i normalt land skulle åstadkomma stora demonstrationer, men att i Ryssland kommer vi inte att se det. Så att när man tar de här två sakerna, så jag tror nog att tyvärr så kan Ryssland gå... hålla kriget pågående längre än vad Ukraina kan försvara sig. Mm.
Men det som vi kanske här i Finland funderar på, att det kanske blir ett snabbt fredsavtal här nu mitt i allt, det vet vi ju inte hur det går här under det kommande året. Men att, då funderar vi ju på hur länge kan den här upprustningen fortsätta i Ryssland för att bygga upp sin krigskapacitet igen, för att kunna rikta den någon annanstans, kanske mot oss och så här. Har de här obalanserna som vi har talat om här i början med alla de här ekonomiska faktorerna, har det någon betydelse för hur länge Ryssland kan rusta upp och upprätthålla sin krigsmaskin? Vad säger du, Torbjörn Becker?
Jo, men det har det absolut. Man ska ju komma ihåg att även en diktatur har ju en budgetrestriktion att förhålla sig till, så att det är ju en balans mellan vilka inkomster får man in och hur dyrt det är att producera de saker man vill producera. Om rubeln faller, visst, det blir ju mer pengar i statskassan från oljan, men det blir ju samtidigt dyrare att köpa insatsvaror från Kina till exempel. Och det spelar ju roll för Ukraina om man kan tillverka 10 robotar eller 50 robotar i Ryssland. Så att det påverkas av det ekonomiska läget, det är helt klart. Men det är inte samma sak som att säga att därför slutar man att kriga imorgon. Men intensiteten och förmågan att kriga kommer bero på hur mycket sanktioner vi är beredda att införa mot Ryssland och hur vi kan begränsa inkomster och fördyra produktionen helt enkelt.
Men vad tror du, Torbjörn Becker, hur länge kan Ryssland hålla på att upprusta? Om vi nu tänker att kriget skulle ta slut imorgon, kan det ändå fortsätta att producera vapen och pumpa in pengar i sin vapenindustri hur länge som helst?
Nej, det kan man inte göra. Alltså, ja. Det finns ju ett slut på det, men alltså, det är inte imorgon, utan det tar ett tag innan man ser det på riktigt.
Ja, hur länge skulle det ta då?
Ja, men det kan vi inte veta, för det kommer bero på vad vi gör. Det är liksom det som är det centrala. Om vi har hårdare sanktioner, till exempel som vi nu direkt såg med banksystemet och USA. Om vi går så att säga hela vägen med sanktioner mot Ryssland, då tror jag att vi på ett års sikt faktiskt kan begränsa det så mycket så att vi själva känner oss tryggare här, för att då hinner vi bygga upp i en takt som är högre än Rysslands takt. Men jag tror att det är upp till oss att bestämma hur mycket vi vill låta Ryssland så att säga rusta upp sig utan att vi gör någonting här i väst.
Mm. Vi har i alla tider levt granne med Ryssland, och jag tittar bara här på uppgifter om hur det såg ut under sovjettiden. Jag vet inte om det är meningsfullt att jämföra det här, men nu säger man ju att nästa års budget i Ryssland så kommer man att använda 32,5% av budgeten för militära utgifter. 1985 satsade Sovjetunionen 38% av budgeten, och andelen av BNP som Ryssland använder för militära utgifter sägs nu nästa år vara 6,3% av BNP. 1985 kanske ända upp till 21%. Kan man jämföra de här tiderna? Är det meningsfullt, Ilkka Salonen?
Jag skulle nog säga att nej. Därför att på sätt och vis var ju hela sovjetiska ekonomin en krigsekonomi. Så de där andelssiffrorna som du nämnde, så de kan man inte lita på alls, utan man satsar ju helt och hållet i utrustningen och sen allt annat fick ge in. Så att på det sättet så jag skulle inte jämföra. Jag skulle nog titta på den dynamiken som man har under det moderna Ryssland som nu sen ändå har funnits redan över 30 år. Men att sen måste man också komma ihåg att det är ju många som säger att det faktiska siffran som hur mycket resurser man använder är närmare 10% än de här 6. Därför att det finns
10% av BNP.
10% av BNP, ja. Därför att det finns sekreta budget. Momenter, ja, som ingen vet, eller säkert någon vet, men att som är inte publicerade, och man kan kanske, och jag skulle nog säga att ganska väl så kan man gå från det saket att de resurserna används på sätt och vis till kriget också. Och sen måste man komma ihåg att det här med det här våldsmaskinen, så på många sätt så de resurser som man måste satsa på dem, Så det är också beroende av kriget, därför att, när kriget fortsätter så risken för ostabiliseringen inom samhället växer, och då måste man ha mera resurser på den sidan också. Så att jag
kontrollera tror att, folket.
Ja.
Intern kontroll.
Just det.
Tycker du, Torbjörn Becker, att det är någon idé att jämföra med de pengar Sovjetunionen satte på militärmakt?
Ja, men jag tycker man kanske kan vända på det lite och säga att vi hade ju en period i Ryssland när man gick från den kommunistiska planekonomin som de hade under Sovjetunionen mot en marknadsekonomi. Men det vi ser med den här stora uppbyggnaden av krigsmaskineriet är ju att man går tillbaks i en planekonomisk riktning i Ryssland. Allt mer kontrolleras av staten. Staten kan säga åt företag att nu måste ni leverera till oss. Och det är inte längre prismekanismer och annat som styr hur man fördelar resurser i den ryska ekonomin. Och det kommer ju i sin tur påverka effektiviteten och långsiktig tillväxt och allt möjligt. Så att jag tror ändå att vi ska säga att med de här höga nivåerna av militärutgifter så kommer det också ett systemskift i ekonomin som kommer göra att tillväxt och så vidare blir sämre framöver. Och det var ju ändå en förklarande faktor för att Sovjetunionen en dag kollapsade, för att det gick så pass dåligt ekonomiskt. Det gick inte att hålla det systemet vid liv hur länge som helst. Mm. Och på något sätt så börjar man köra in i de hjulspåren igen idag.
Kan ni helt kort var och en av er säga, vad tycker ni att borde hända nu för att, jag vet inte, begränsa manöverutrymme i Ryssland så mycket som möjligt? Vad tycker du, Ilkka Salonen, att västvärlden kunde göra? Du formulerade det ganska kort.
Världen borde stödja mera Ukraina. Det kommer från den vägen. Vår möjlighet att påverka på ryssarna är ganska begränsade.
Mm. Vad säger du, Torbjörn Becker?
Ja, det är naturligtvis helt centralt att stötta Ukraina. Men också att begränsa oljeinkomster och fördyra importen in till krigsapparaten. Så de tre komponenterna tillsammans gör ju att det här kunde ta slut fortare.
Här får vi avsluta dagens Slaget efter 12, som idag har handlat om Rysslands ekonomi och hur länge de kan upprätthålla sin krigsmaskin. Tusen tack till er som var med, Torbjörn Becker, direktör för stiftelsen Östekonomiska institutet i Stockholm, och Rysslandskännaren och tidigare bankiren Ilkka Salonen. Jag heter Maria Nylund.